En podcast från Aftonbladet.
Katastrofen i Sovjet. Ännu vet vi inte hur omfattande den är, men nu kallas kärnkraftsolyckan just katastrof, till och med i Sovjetunionen.
Så lät det i rapportsändningen den 29 april 1986. Tjernobylkatastrofen hade precis inträffat. Under ett säkerhetstest i reaktor 4 gick flera saker fel samtidigt. Reaktorn hamnade i ett instabilt läge, vilket ledde till en okontrollerad effektökning. Det orsakade kraftiga explosioner som sprängde sönder hela reaktorn. Den efterföljande branden spred stora mängder radioaktiva ämnen rakt ut i atmosfären, som i vindarna kunde föras hundratals kilometer. De direkta dödsfallen var relativt få, men katastrofen har på lång sikt kopplats till tusentals och enligt vissa uppskattningar tiotusentals dödsfall runt om i Europa.
It's now clear that the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power.
Idag är Tjernobyl i princip en spökstad som på grund av den kvarvarande radioaktiviteten inte kommer kunna bebos på hundratals, kanske tusentals år. Tjernobyl ligger i Ukraina, norr om Kiev, i vad som då var Sovjetunionen. Och där är det pågående Ukraina-kriget inne på sitt femte år. Och det enorma metallhöljet som byggts kring reaktor 4 för att hindra spridningen av radioaktivt material bombades förra året av en rysk drönare. Och nu finns en risk att radioaktivt material långsamt sipprar ut.
This Russian drone strike back in February damaged the site of the Chernobyl nuclear disaster so badly a protective shield can no longer contain radiation effectively.
Vilka risker finns det med att Tjernobyl ligger mitt i en krigszon? Och skulle en Tjernobyl-liknande olycka kunna ske i Europa igen? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily med mig, Love Isaksson Svensén. Och med mig har jag Wolfgang Hansson, fristående utrikesanalytiker. Wolfgang, det har ju gått 40 år sedan Tjernobylkatastrofen. Vad minns du av de här dagarna när det hände?
Alltså, jag minns att det var en väldigt stor dramatik. Och först var det ju en väldigt stor osäkerhet om vad som egentligen hade hänt. Det var ju Forsmark som först rapporterade om den här radioaktiviteten, alltså kärnkraftverket Forsmark. Och de trodde ju att det var något som hade hänt där. Så det tog ett tag innan man begrep att det här var någonting som kom ifrån utlandet. Och det var ju inte förrän två dagar efter att olyckan hade hänt som Sovjetunionen, som Ryssland då hette, officiellt bekräftade att det hade skett en olycka i kärnkraftverket i Tjernobyl.
Och den här olyckan ledde ju också till att radioaktivitet spreds över Sverige. Hur såg reaktionerna ut här hemma? Var det panik eller vilka åtgärder vidtogs här?
När folk fick klart för sig att det var ett radioaktivt moln som hade kommit in över Sverige så blir ju folk naturligtvis oroliga. Och ganska snart så införde ju myndigheterna nya gränsnivåer när det gällde cesium-137 som ju var det mesta då av det som föll ner. Och man rekommenderade inte längre att man skulle plocka bär i skogen, man skulle inte äta kött som hade betat i det här området, och det var en massa restriktioner som infördes. Så att det fick ju väldigt stor påverkan trots att olyckan inte hade inträffat här. Jag jobbade på Dagens Nyheter då. Mycket handlade ju om den här rädslan som folk kände för den här osynliga radioaktiviteten. För det här var ju ingenting man kunde se i marken. Man kunde ju liksom inte veta. Om man inte hade en Geigermätare så kunde man liksom inte själv avgöra om man befann sig i ett område som var kontaminerat eller inte. Och det här skapade ju en väldigt stor oro hos människor. Och det blev ju också en stor oro naturligtvis för det här med kärnkraftverk. Hur säker är egentligen kärnkraften, och vågar man lita på att de svenska kärnkraftverken, att det inte är samma sak kan hända här? Så det var ju en väldigt stor oro.
Wolfgang, du har ju också varit på plats i Tjernobyl. Hur var det?
Alltså jag var ju där då 20 år efter att olyckan hade hänt 2006. Och det var ju en väldigt en påminnelse om hur otroligt lång tid en sån här kärnkraftsolycka påverkar området som det drabbar. För det här var ju som sagt 20 år efteråt, men det var fortfarande en stor förbjuden zon på flera mil runt kärnkraftverket. Och vi var tvungna att skaffa specialtillstånd för att få åka in i området. Så att det var ju nästan folkhopp, fanns inga människor där. Och den kanske starkaste upplevelsen, det var när vi besökte den här staden Pripyat som låg precis intill kärnkraftverket och där många av de som jobbade på kärnkraftverket bodde. Och nu var ju den här staden sedan länge helt övergiven och man hade ju evakuerat alla. Men alla hade ju bara gett sig av hals över huvud, så att det fanns ju, mycket fanns ju kvar i lägenheten, det som inte var plundrat. Det låg nallebjörnar här, det stod spisar där, lite porslin på borden och så vidare. Så att det var ju en väldigt spöklik känsla. Och ännu spöklikare blev det när man såg ut över det här stora, den här stora nöjesparken som fanns i stan. För det här var ju en stad som var väldigt, efter sovjetiska förhållanden, var väldigt fin och där det fanns tillgång till väldigt mycket saker. För det var ju ett bra jobb att jobba på kärnkraftverket. Och det fanns ett stort nöjesfält där med ett stort pariserhjul. Och allting var, höll bara på att rösta sönder och var helt övergivet. Och framförallt så hade ju växtligheten tagit över nästan allting. Så att det var en väldigt spöklik känsla.
Och du var ju där 20 år efter katastrofen. Nu har det ju gått 20 år till. Vad är Tjernobyl för plats idag skulle du säga?
Det är fortfarande ett stort område som är avspärrat som man inte får åka in i utan tillstånd. Det finns fortfarande mycket radioaktivitet i marken. Kärnkraftverket, de fyra reaktorerna som fanns, det var bara en som exploderade, men det fanns ju fyra reaktorer. Alla är avstängda. Men i övrigt så är det ju, har ju på något sätt det här frusit i tid. Därför att det tar så otroligt lång tid innan man kan bosätta sig här igen på grund av det radioaktiva nedfallet. Så att det enda som har återvänt är liksom växtligheten och djurlivet är ju fantastiskt fint i just det här området. Eftersom djuren kan ju ingen stoppa från att komma in i den här regionen.
Hur orolig ska man vara över dagens kärnkraftverk? Och hur mycket har minnet från Tjernobylkatastrofen påverkat debatten om den nya kärnkraften som nu byggs i Sverige? Vi pratar mer med Wolfgang Hansson här i Aftonbladet Daily alldeles strax. Och Tjernobyl ligger ju i Ukraina och under det nuvarande kriget i Ukraina har ju Tjernobyl både ockuperats av ryssarna och beskjutits. Bland annat träffade en raket den här betongsarkofagen som omger kärnkraftverket. Har det här inneburit någon fara för resten av världen om man skjuter på Tjernobyl?
Ja, det är klart att det är ju väldigt allvarligt när man gör det. Och det är lika allvarligt var kanske att när ryssarna ockuperade Tjernobyl då i början av invasionen i Ukraina så började man ju gräva skyttevärn och sånt precis runt kärnkraftverket. Och det gjorde att en massa radioaktivt damm kom upp i luften och man kunde till och med mäta det här, att det blev ökad radioaktivitet. Det var ju en drönare som träffade det här skalet på kärnkraftverket som ju hade byggts, det var ju en speciell stålsarkofag som hade byggts upp av USA och EU med pengar från USA och EU för att förhindra radioaktivitet för att komma ut. För det är ju fortfarande väldigt radioaktivt här inne i reaktorn. Och med det här skyddande höljet så skulle man då hindra radioaktivitet i 100 år från att komma ut. Och nu när det här finns ett hål här, då har ju radioaktivitet börjat sippra ut igen. Än så länge är det inte några katastrofala nivåer. Men det här måste man ju reparera igen då. Och det här var ju, det kostade 15 miljarder att bygga den här sarkofagen och det kommer att bli väldigt dyrt att reparera den också. Det är frågan om vem ska bekosta det och hur ska man kunna göra det i ett land som befinner sig i krig. Alltså bara göra den här reparationen är svårt.
Och det här kriget i Ukraina, det pågår ju fortfarande, det är inne på sitt femte år. Vad händer i Tjernobyl nu? Är det fortfarande en krigsplats så att säga?
Ja, alltså nu har ju de ryska soldaterna lämnat sedan ganska länge. Så att nu kontrolleras området av Ukraina igen. Så där pågår inga aktiva strider. Men däremot så har vi ett annat kärnkraftverk i Ukraina som är landets största, i Zaporizjzja. Och där har ju också varit en massa strider runt kärnkraftverket och flera av byggnaderna har träffats av projektiler. Och där har ju FNs atomenergiorgan IAEA, man har ju varnat för att det kan ske en allvarlig olycka med stora utsläpp om man inte slutar att attackera kärnkraftverket. Men det har ju Putin struntat i, även om det nu får man säga på senare tid så har det inte varit lika illa som tidigare. Det verkar som att man inte, även ryssarna insett att det är väldigt farligt att liksom beskjuta det här eller på något sätt liksom framkalla en olycka. För det skulle ju inte bara drabba Ukraina utan det skulle ju mycket väl kunna drabba Ryssland också beroende på hur vindarna blåser.
Och Tjernobyl är ju en otroligt radioaktiv plats efter den här katastrofen som skedde nu för 40 år sedan. Men det räcker ju faktiskt med att spola tillbaka bandet till 2011 då den senaste stora kärnkraftskatastrofen i världen inträffade. Då var det ju i Fukushima i Japan. Alltså hur orolig ska man vara över dagens kärnkraftverk?
Tjernobyl var ju egentligen ingen olycka. Det var ju att man gjorde ett säkerhetstest på ett felaktigt sätt och att det fanns en defekt i reaktorn som man inte var medveten om. Så hade man inte gjort det här säkerhetstestet så hade ju den här olyckan aldrig inträffat. I Fukushima hade man missat att de här generatorerna som skulle förse kärnkraftverket med kylvatten, de hade man placerat så lågt ner så att när den här tsunamin kom och vattnet sköljde över, då hamnade de här under vattnet. Och därför så stoppade kylningen till kärnkraftverket och då blev det en härdsmälta. Hade man satt de här generatorerna högre upp, då hade det här inte inträffat. Så att det är ju alltid den här risken för att det finns här, att man missar vissa saker. Man tänker inte på allting utan att det egentligen behöver vara kärnkraftverket i sig som är problemet. Och sen ska man väl säga att generellt sett så är väl dagens kärnkraftverk betydligt säkrare. Inte minst mycket säkrare än den här typen som man använde i Tjernobyl. För de var ju till lika mycket för att framställa plutonium som att framställa el. Och de var ju väldigt instabila i hela sin konstruktion. Dagens kärnkraftverk är säkrare. Men det finns ju ingen som kan garantera att det inte kan inträffa en ny olycka i en kärnkraftverk. Kanske inte lika allvarlig som i Tjernobyl, men ändå att det blir någon form av rejält mycket utsläpp.
Finns det något scenario där en Tjernobyl-liknande olycka skulle kunna ske i Europa eller i Sverige idag?
Alltså just liknande Tjernobyl tror jag risken är liten eftersom det finns nästan inga reaktorer av den typen som är kvar i drift. Men om man till exempel tittar på nu när Vladimir Putin har varit beredd att attackera områden där det ligger kärnkraftverk. Säg att man bombar kärnkraftverk eller man kan så att säga framkalla en olycka på det här sättet. Då finns det ju naturligtvis en risk för att sånt här kan hända. Och sen finns det ju alltid risk att någonting går fel, den mänskliga faktorn, någon gör fel och alla säkerhetsprotokoll inte följs så kan det inträffa olyckor. Jag skulle säga att det är mindre sannolikt idag än det var då på 80-talet och kanske även då när Fukushima inträffade 2011. Men det finns ju inga garantier för att det inte ska kunna hända.
Och regeringen, de planerar ju nu att bygga nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Men det är ju samtidigt fortfarande en ganska het politisk fråga. Vad skulle du säga, hur mycket påverkar minnet av Tjernobylkatastrofen kärnkraftsdebatten som sker idag?
Förvånansvärt lite skulle jag säga. Jag tror naturligtvis en sån här dag när det så att säga 40 år sedan katastrofen hände och det skrivs mycket om det, det pratas mycket om det, då kommer det upp i folks medvetande igen. Men annars tror jag väldigt många har glömt den här olyckan. Då tror jag kanske att många har Fukushima mera på hjärnhinnan om man tänker på oro för att det ska inträffa en olycka. Men sen tror jag också att folk idag tänker kanske lite mer på hur ska vi få energi, hur ska vi få el, hur ska vi få vårt samhälle fungera. Eftersom det här kriget i Iran har ju visat liksom hur otroligt sårbara vi är när olja och gas och sånt, de försörjningsvägarna störs. Och då är ju trots allt kärnkraft en väldigt bra och stabil energikälla. Så jag tror att många tänker att ihop med förnybar energi som vind och solkraft, så är kärnkraft ändå en hyfsat bra energikälla. Men naturligtvis så kommer det alltid med en risk. Vi har ju där avfallet som är, vi måste lagra under hundratusentals år innan det, radioaktiviteten försvinner. Och det är klart att den risken kan man ju aldrig bortse ifrån.
Sist här Wolfgang Hansson, fristående utrikesanalytiker. Jag heter Love Isaksson Svensén och du har hört ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Ett nytt avsnitt kommer varje vardag. Glöm inte att prenumerera på podden så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.